Det här är en podd från Svenska Yle.
Det här kan leda till djupa sår i det nordiska samarbetet. De orden kommer från Sveriges utrikesminister Ann Linde. Och jag måste säga att jag hoppade till ganska mycket när jag läste den här formuleringen i en tidningsintervju. Stefan Winninger, hur reagerade du?
Ja, det är ju kraftiga ord just det här eftersom det här nordiska samarbetet är ju något som vi tycker är så jättenaturligt. Att det är hotat, det har vi knappt egentligen kunnat tänka oss tidigare. Ingen har väl funderat på det.
Nej, exakt. Det är verkligen en självklarhet i vår vardag och i våra liv. Och nu kommer ju då coronakrisen och ställer till det här. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och vi ska prata om det här. Jag heter Karin Götelid och Stefan Winninger som jag har med mig är journalist på Svenska Yle och debattledare och också halvsvensk faktiskt dessutom, vilket ju hörs. Men det är ju så att, som du sa, det är ju någonting självklart det här, för att passfriheten i Norden, den är så gammal så den är faktiskt en självklarhet, eller hur?
Mm, ja, det är väl sedan 50-talet.
Mm,
så det
54.
Är helt, 54, ja just ser du. Det är jättelänge sedan, så det finns ju knappt någon som kommer ihåg ens ett annat tillstånd hur det var före, så ingen kan jämföra. Och jag menar, det är det där som man brukar säga, att hälsan tiger still. Vi är så vana vid det att vi kanske inte riktigt heller uppskattar det längre, därför att vi tror att det är en självklarhet.
Mm. Nu är det ju så då att EU och Europa öppnar upp sina gränser. Och Finland har meddelat hur man gör och Norge har meddelat och Danmark. Och det gemensamma här är ju nu då det att vi får åka till varandras länder. Men svenskar är alltså inte välkomna helt enkelt nu då. Stefan, hur tycker du att det här läget känns?
Det är ju väldigt konstigt för väldigt många. Men jag har ju vuxna barn i Sverige som är, så att säga, i princip då, de får inte komma hit. Eller, ja, nu, man får inte träffas helt enkelt. Man har inte setts på ett tag här. Så det är väldigt märkligt. På det sättet, sen är ju det här rent, om man nu ska ta den här utrikesministerieperspektivet, det här att det är väldigt ovanligt, eller det finns ett fint ord som heter reciprocitet, det vill säga att man brukar ha som samma förhållande till ett land som det där landet ska ha till en själv.
Precis.
Det vill säga man kommer överens om att vi ska ha fri rörlighet, då ska det gälla åt båda hållen. Och, och till Sverige, så alltså, Sverige har ju så att säga inte stoppat någon hittills. Sverige har sagt att men kom hit, ungefär. Och så enligt det här som det brukar gå till, så i vanliga fall så skulle man kunna säga i den konsulära världen, då skulle Sverige så att säga egentligen säga att nu får inte finländare heller komma till Sverige eftersom vi inte får komma dit. Mm. Så det känns ju väldigt konstigt för svenskarna också. Så att det är en väldigt märklig situation helt enkelt.
Ja, det är ju många i Sverige som uppfattar eller som tar väldigt illa vid sig vid det här nu, och delvis så kan vi säga så liksom eldar ju pressen eller massmedier på det här, för det är inte så hemskt länge sedan så hade Aftonbladet en artikel som liksom gick ut på det ungefär, att nu så hatar finländarna svenskar och så, men ja, har du stött på den här liksom kränktheten eller besvikelsen eller upprördheten bland svenskar nu över läget?
Mm. Ja, alltså jag har ju sett bland mina svenska Facebook-vänner har det här alltså vänts in och ut ganska ordentligt vid det här laget. Jag ska säga, man är ju van att kunna vara så att säga välkommen att som svensk med ett svenskt pass i handen så har du kunnat känna tidigare att du får åka vart du vill i hela världen. Det är ett av de länder som är välkomna överallt. I princip Nordkorea, ursäkta. Men du vet,
ja.
Så här ur ett normalt perspektiv så är det några få länder som kan åka liksom precis vad man vill och ingen säger när du kommer från fel ställe. Och så nu plötsligt så förbyts det här helt och hållet och orsaken är inte någon yttre så att säga, faktor eller någon så att säga, fysikalisk lag, utan det är helt enkelt Sveriges egen politik här i samband med coronakrisen. Och det verkar många svenskar ha reagerat med att som första känsla bli kränkta.
Det finns ju drag av det också i just den här intervjun. Det är alltså Dagens Nyheter då som intervjuade utrikesminister Ann Linde, och hon Hon resonerar också som så att man får en känsla av att man kanske upplever just det som orättvist. Och så säger hon att Sverige, eller förlåt, Finland, Norge och Danmark har liksom kommit lättare undan på något vis i coronakrisen, men lite bortser från det faktum då att det var liksom de svenska åtgärderna som faktiskt åtminstone spelar en viss roll här.
Mm, ja, och omvänt så att säga att de åtgärder som Finland, Norge och Danmark har vidtagit, att inte tack vare de åtgärderna som att vi har betydligt lägre siffror, både smittade och döda. Det hoppar ju den här Ann Linde, Sveriges utrikesminister, lite så här lite glatt över bara. Och så att den här är ju underförstått, och så har ju svenskarna resonerat, svenska myndigheter resonerat hela tiden, att vi har helt enkelt kommit längre i den här krisen.
Mm.
Ni kommer sen också ha lika många fall som vi har. Det är bara att vi, som på många andra områden, menar sig Sverige vara ett föregångsland. Så och här.
Ja precis. Sen är det så alltså att i en kommentar till den här intervjun så påpekar en ledarskribent på Dagens Nyheter faktiskt också, om vi ska fortsätta att prata om det igen här. Men i varje fall påpekar det faktum som jag kollade upp här också, att det var faktiskt så att i början av pandemin, 13 mars, så hade faktiskt Norge flera smittade än Sverige. Och flera smittade per capita, så att säga, den här proportionella siffran som man brukar ta till. Så riktigt stämmer ju inte det att det här nu enbart beror på att vi befinner oss i olika faser.
Nej, det kan det ju inte. Nej. Utan, jag menar, jag tror det här är riktigt utmanande för den svenska självbilden helt enkelt. Att det är Sverige som man talar så varmt om, det här samhället som vi alla så tror så mycket på. Och att Sverige är vant vid att ha den lägsta dödligheten i en massa olika sjukdomar. Lägst spädbarnsdödlighet, bland i alla fall. Ja. Finland hör ju också till den här gruppen. Att sticka ut med att inte ha kontroll över en sjukdomssituation som ju svenska myndigheter, om någon, tycker man ju i Sverige, då borde vara bäst i hela världen på att ta hand om. Det är så osvenskt, det är så otroligt svårt att hacka i sig helt enkelt. Jag tror det är det som ligger bakom. Och det här är ju, men det är ju inte så att nu, vi som sitter utanför här, som bara utanför Sverige som har kommit på det här, utan det rasar ju en debatt nu i Sverige också om det här och hur menar att en falsk nästan självgodhet eller så här, att ovilja till omprövning eller kritiskt självbetraktelse, att hallå där, vi kanske hade kunnat göra någonting annorlunda också. Den är ju på gång nu.
Ja, den är ju på gång också då just i de, alltså utanför Stockholm så att säga, för just i Skåne till exempel så tycker man ju nu att det här är liksom både fräckt och orättvist mot Skåneregionen, eftersom det inte finns så mycket corona där. Och där är ju en annan del av det nordiska samarbetet, det då mellan Sverige och Danmark, är ju oerhört tätt och nära. Inte minst, alltså det är bara ett hopp över sundet och då finns en bro och alltihopa. Så där pågår ju också debatten liksom ur det perspektivet.
Exakt, ja. Och sen är det ju det här att just i Skåne, Köpenhamn, som den här bron är ju relativt ung om man jämför med det här nordiska samarbetet, så att där är man ju mera medveten om den här betydelsen av att hur det har utvecklats när det blev lätt att röra sig fram och tillbaka. Så förr i tiden fick man ju ta färja mellan Sverige och Danmark, och det var ju så här lite jobbigt för arbetspendling från Malmö till Köpenhamn, för långt helt enkelt. Och nu är det så väldigt smidigt, men det kommer ju många ihåg, medan vi i övrigt inom Norden inte riktigt minns det, därför att Sverigebåten från Helsingfors, den tar lika lång tid som tidigare helt enkelt. Vi har inte upplevt den här förändringen i så att säga, mental.
Nej, i det mentala landskapet.
Vi har upplevt den här, och samma är ju då, Sverige har väldigt nära Värmland där, västra sidan mot Norge. Norge är ett dyrt land, så att det här systembolaget, Sveriges motsvarighet till Alko i Strömstad, som är Sveriges gränskommun, det är det systembolagsfilial i hela Sverige som har störst omsättning.
Ja,
det är
alla för att norrmän
som
sprit,
kommer och tankar. Ja, precis. Och sen har vi då Tornedalen också, där det finns ju så här, där jag har många jobbar i ena landet och bor på andra sidan gränsen, och det har ju varit länge så att jag menar, de kommer inte ihåg hur det var tidigare, men upplever förstås nu att det är en inskränkning, de som är vana vid att köra. Men det här, jag är intresserad av det här, just det här med de här såren är ju faktiskt ett bra ord som
Jag tänkte på det, för det funderar jag också på, att vad är det för sår? Vad är det för sår då?
Ja, det är ju den här vi-känslan, den här känslan. Samtidigt är det ju det är lite svårt att säga just det här, att som vi började med här, att det här att vi tar det för givet det här. Det är klart att nu faller något bort som vi har räknat med. Jag menar, jag flyttade till Finland för 10 år sedan. Det var ju bara att dyka upp på magistraten och sa, men du är svensk medborgare, du behöver inte fylla i någonting. Vi får allt från Sverige.
Exakt.
Inga problem. Bara komma. Sådär. Faller det bort så klart, då blir det ju mer. Det blir en annan känsla helt enkelt. Sen tycker jag personligen att det är svårt att säga det här med nordiska, för det är ju sällan egentligen vanliga människor går och tänker på att ja, det är så fint, vi har ett nordiskt samarbete. Dels därför att det är en självklarhet, men också därför att det här med EU-rörligheten har ju så att säga tagit över väldigt mycket. Så att även om, nu jag är inte någon expert, men om det här skulle, nu de nordiska länderna skulle bli så arga på varandra att de skrotar det här nordiska samarbetet, om vi säger så, låtsas tänka det,
ja,
då skulle ju i princip i alla fall Sverige, Finland, Danmark ha kvar EU-rörligheten, så vi skulle fortfarande få resa fritt den dag vi inte har någon coronaproblematik längre. Så att,
ja. Nej, jag funderar också faktiskt mycket på vad de här såren är som hon avser, men det som ju blir lite dråpligt eller ironiskt, det är ju just precis det att som du säger, att det har varit så självklart det här med nordiskt samarbete, och det är ju lite så att de senaste åren så är det ju lite sådär jäsp, så här Nordiska rådets möten känns ganska ointressanta, eller just för att man egentligen pratar om självklarheter och man bara justerar lite, alltså mindre knarr i maskineriet, men det är väl just precis det att det som var både tråkigt och självklart inte är det, och då känns det jättekonstigt.
Ja, här, om jag får skjuta in en sak här som jag tänker också på, att jag har noterat här som utlänning i svensk Finland att här talar man, just bland svenskspråkiga finländare, talar man väldigt mycket mer om det nordiska samarbetet än vad man gör i Sverige till exempel. Därför att, och det har lite att göra, tror jag, det här med min kökspsykologi, med att finlandssvenskar tycker att bara för att vi förstår nu de nordiska språken att det känns så här lite vår grej i Finland. Det här är på något sätt, till skillnad från finskspråkiga som ju inte alls har något gratis, att de som inte har lärt sig svenska ordentligt, att de har inget gratis av att vara med i Norden, utan det är ju helt klart att EU-rörligheten är oerhört mycket viktigare.
Ja, precis.
Också på det individuella planet. Jag har träffat kollegor, journalistkollegor från Sverige. Jag har berättat att vi ibland gör artiklar om Nordiska rådets möten, och de kliar sig i huvudet och säger, Nordiska rådet?
Ja, varför det?
Det går helt under vår nyhetsradar, säger de i Sverige. Alltså det är så här liten här specialitet här, att vi i svensk Finland bryr oss lite mer om det än övriga i Norden, tror jag.
Ja, men nu får man ju faktiskt bry sig då i Sverige, men det som ju är en väldigt tråkig biprodukt av allt det här, måste jag säga. Så det är ju den här att om det liksom i Finland piskas upp någon sån här självgodhet, förnöjsamhet och lite skadeglädje gentemot Sverige. Vi vet ju det, den ligger ju nära till hands på grund av vårt hat-kärlek förhållande till varann. Och det där känner jag i varje fall jag att där behöver vi liksom inte spä på det här mera.
Nej, man ska alltid grannsämja och goda relationer är ju, det vet alla, är ju viktigt så där. Jag tänker mera bara på de här, återigen, fortfarande här, de här såren i bakhuvudet här, att det är ju det att svenskarna är väldigt kränkta, medan vi tycker att, men vi har ju bara gjort som vi har gjort det rätta. Vi har hållit nere de här smittsiffrorna. Och lite någonstans ligger ju ändå bollen där i Sverige på något sätt, att helt enkelt, som det verkar, en ovilja att som man säger på nysvenska, fejsa verkligheten.
Acceptera.
Att liksom acceptera att vi gjorde så här. Och nu har vi de här coronasiffrorna. Och de ser annorlunda ut än i Finland och Norge och Danmark. Och jag vet inte vad Sverige skulle göra om det var tvärtom. Om nu...
Nej.
Du vet. Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte, men Alltså, ministrarna i Finland har ju sagt att det här är väldigt tråkigt. Och, men att, alltså, de gör det ju inte för ro skull eller för att retas, utan för att uppoffringarna som man har gjort i Finland har burit frukt. Och då går det liksom inte att riskera allt sammans nu.
Nej. Sen är ju frågan hur, alltså allt har ju att göra förstås med de här eventuella skadorna på våra relationer, att hur långvarigt det här blir, om det förstås. Här under sommaren tar slut, så tror jag inte de där såren blir särskilt svårläkta.
Nej,
det är
exakt.
Klart att man kommer nog komma ihåg det och fundera vid tillfälle på det, men det inte kommer det liksom få något, tror jag nu, min personliga åsikt. Men det är klart, skulle det här permanentas under längre sikt och fullständigt urholka viljan till det nordiskt samarbetet, då skulle det få några konsekvenser. Vilka är svårt att, ju väldigt svårt att säga, men rent den här goodwill som man har, att vi är ett vi, det finns ett kollektivt vi här i Norden.
Mm.
Det kanske får sig en törn om det här skulle hålla i sig.
Ja, precis. Och det får vi ju se. Det kan ju hända att det blir en kortvarig period. Och Norges statsminister Erna Solberg, hon påpekade ju väldigt noga när hon berättade det om Norges restriktioner då, att man utvärderar situationen precis hela tiden, varje vecka. Och så det är ju inte så att man nu runt om Sverige har permanentat en sån här coronamur, utan nu är det ju förstås i allas intresse att man ska kunna börja röra sig så fort som möjligt. Inte minst också förstås på grund av ekonomi och pengar, för det handlar ju väldigt mycket om det också.
Det gör det ju. Sen ska vi komma ihåg förstås att handeln har ju löpt på hela tiden.
Ja,
hela den där besöks- och turistnäringen är ju i många regioner väldigt, väldigt viktig. Och jag menar, den drabbas ju väldigt hårt förstås.
Ja, det. Okej, tack så jättemycket för det här, Stefan Winiger. Och jag sa där i början att du är halvsvensk. Jag kan ju då bara förtydliga, ifall någon börjar undra vad det betyder, så betyder det ju att du är faktiskt halvt schweizisk och halvt svensk och bosatt i Finland. Så du har verkligen en sån här multilandsperspektiv på allt sammans här, eller hur?
Jo. Det, får jag säga. Jag är väl så avvikande så jag borde nästan ställa sig ut på museum. Men
ja,
jag finns ändå.
Tack jättemycket för det här. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden från Svenska Yle. Tack för att du lyssnade. Hej då!